Kjell Westö, när läste du Runarskylt första gången?
Läste Runarskylt första gången när jag gick på tvåan i gymnasiet. Så det måste ha varit alltså vintern 78-79. Och det var en alltså jätteoansenlig pocketutgåva som var döpt efter en novell som heter Raketen. Och så var det inte alls, hans produktion är ju ändå liksom med tanke på hur tidigt han gick bort. Så det där, hans produktion ändå är hyfsat stor. Jag menar, det tog det finns 30 noveller och där fanns kanske, jag minns inte mer, 8-10. Och det var mest de här som jag hade döpt i hans Jeunesse Doré, alltså Gyllene Ungdom-noveller, alltså som utspelas bland unga människor i Helsingfors. Unga finlandssvenska människor i Helsingfors, borde jag kanske säga. Och jag var själv då som sagt 17 år, jag gick gymnasielärkan. Jag hade en ganska blandad vänkrets där det fanns liksom både rikt och fattigt folk, eller liksom materiellt rikt och materiellt fattigt folk. Och det fanns jättemycket jag kände igen. Jag menar, inte kunde jag mycket om historia då. Jag var inte någon plugghäst precis när jag gick gymnasiet, utan jag mest rökte och spelade gitarr och festade på veckosluten. Det här intellektuella kom sen senare. Men jag var ändå tillräckligt vaken för att inse att de här novellerna är skrivna alltså för 60-65 år sedan. Och de kändes så... Jag kände igen att alltså, inte kanske... Den teknologiska världen var ju annorlunda 1912 eller 1920 än den var 1978. Men det var jättemycket som hade konserverats och förblivit intakt i det här, finlandssvenska borgerunga festar och bete sig mot varandra. Så jag kände igen jättemycket. På gott och ont liksom också. Skilt var ju en otroligt känslig skildrare av människors sociala relationer och hur människor mäter status med varandra. Och därför sånt som det gjorde ont att läsa också. Inte för att jag liksom upplevde mig. Han har ju en novell som heter En sparv i tranedansen. Och jag var nog inte någon sparv i tranedansen. Jag var mer så här mittemellan kille socialt på många sätt. Men där fanns otroligt mycket att identifiera sig med för mig redan när jag var 17. Och sen senare när jag lärde mig mer om livet och mig själv och var jag kommer ifrån och också blev nyfiknare på Skilt och läste om vem han hade varit. För då var han bara en gubbe som hade skrivit om Helsingfors i början av 1900-talet. Men sen när jag lärde mig mer både om mig själv och honom så insåg jag ju att det kanske fanns djupare orsaker till att de hade träffat mig i de där novellerna. Att det fanns en del i bakgrunden som jag också kunde identifiera mig med.
Och vad var det?
Det som jag i mitt förord till det här urvalet betonar, alltså det dubbla ursprunget. Det skilde sig att Skilt hade ett sånt ursprung att hans pappa kom från då den adliga eller lågadliga släkten Skilt, borgarsläkt och sedan flera generationer säkert akademiskt bildad släkt i Helsingfors som vi talade om sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Och hans morfar igen var byskräddare i Antby utanför Lovisa. Och jag har ingenting adligt i mig, men jag har själv som bakgrund att på min mammas sida så hade min mormors pappa tagit steget in i borgarskapet i Tammerfors redan på 1920-talet. Alltså efter inbördeskriget han startade en ledarfabrik och blev förmögen fabrikör. Medan min pappas släkt fram till det att pappa gjorde klassresa under 50, 60, 70 80-talen så var det en fattig släkt, särskilt på farmors sida. Att farmor, de var 7 eller 8 syskon och det var plåtsmed och det var fabriksarbetare och diakonissa och blue collar som man säger. Mera lågstatusyrke. Så jag hade den där dubbelheten i min egen släkt. Den var kanske inte lika markerad som hos Skilt, men den fanns där. Och min lösning var en annan. Alltså, nu kan jag inte så mycket om Runar Skilt rent biografiskt som jag kanske borde kunna, men det märks på hans noveller också och det jag vet om honom så tror jag att han har försökt liksom leva på den helsingforsiska överklassens villkor eftersom han då via namnet Skilt ändå på något sätt hörde dit. Men jag var ju, fast min mormors pappa hade varit rik fabrikör i Tammerfors så hade mina båda föräldrar vuxit upp i Jakobstad och sen flyttat hit som främlingar liksom till Helsingfors och studera och stanna här. Så att vi var uppkomlingar helt enkelt. Och det kände man av när man gick i skolan som Svenska Samskola och sen gymnasielärkan. Den här sociala skiktningen som finns i det finlandssvenska urbana borgerskapet är väldigt speciell och den är också märkligt Det är en så kallad segstruktur som sociologerna brukar prata om. Alltså det förblir likadant generation efter generation. Vilket har frustrerat mig. Nu är jag redan 64 förlåt. Och ser att det är för fan likadant fortfarande. Men vad kan man göra?
Det här är ju också tematik som du har jobbat med i dina verk. Precis som Runar Skilt. Och då infinner ju sig frågan om det är så att Runar Skilt gav dig någon form av ett frö. Så det är ett frö i den 17-åriga Kjell Westö när du läste honom att det här är tematik som jag också vill utforska.
Så det är ett frö eller den där gnista. Du är nog precis rätt spår. Jag menar, jag fick ganska snabbt. Då som 17-åring läste jag inte särskilt mycket. Det var inte den enda boken jag läste som 17-åring. Men jag var inte den jag senare blev en människa som levde och andades böcker och läsning och litteratur. Så det kom andra förebilder också småningom sen, jag menar Göran Tunström eller Milan Kundera eller Per Anders Fogelström eller Stadsskildringen. Du hör ju att det här är jättemanlig kanon, men jag läste nog kvinnliga författare också. Anja Kauronen och hennes Sonja Å var liksom jätteviktig när jag var i 20-årsåldern och så vidare. Men Skilt var nog, någonting måste ha växt redan då, men sen tog det ju mig alltså 10-20 år när jag kunde börja förverkliga det, för jag var på inget sätt, det finns ju underbarn, och jag var verkligen inget sånt, jag måste mogna jättemycket. Men sen när jag började skriva först noveller, efter att jag skrivit då journalistik och dikter till att börja med, och sen småningom också romaner, så då fanns nog, när det gäller novellistik så handlade det om att jag helt enkelt tyckte att särskilt de här Skilts Helsingfors-noveller var så jäkla bra. Alltså de var så språkligt precisa och samtidigt valörkänsliga och hans känsla för människor. Människor av olika samhällsklasser var också högt uppdriven. Så jag tror nog att han fanns nog som en förebild redan när jag skrev min första novellsamling. För där finns en novell, jag tror den heter Triangel. Den är på inget sätt originell, men den handlar om två män och en kvinna. Och alla är jätteunga och det är jättestormigt och sådär. Och där finns en direkt hänvisning till Runar Skilt. Jag tror att den ena pratar om att han känner sig som, vad är det nu han heter? Han är Sparvitranedansen, den här lite försagda som inte klarar sig. Erik Lindberg tror jag inte. Och så finns det Nisse Ernfeldt och Ernst von Adler då som Rules. Så där finns i den novellen redan en direkt hänvisning till Skilt. Så nu måste han ju ha varit viktig. Och sen är det också det att när jag småningom lärde mig om hans biografi, alltså det här att han mottogs alltså med hyllningar som liksom en lovande novellist, mer än lovande, alltså en lysande novellist. Men sen när han envisades med att fortsätta ge ut novellsamlingar. Och så skrev han ju dramatik också, som också var mycket uppskattad på sin tid. Inte bara i Finland faktiskt, utan i Norden. Men mest noveller, och sen efter ett antal novellsamlingar så började det komma då sådana här recensioner eller omdömen att nu har herr Skilt skrivit övningsstycken tillräckligt länge, nu förväntar vi oss en roman. Varför man sen alltid måste förvänta sig just en roman, alltså novellen är en otroligt fin genre. Men det här trycket utsattes han för och det finns nog mycket i hans bana och liv som pekar på att det var en av de saker som knäckte honom. Säkert annat också, brist på pengar och säkert ännu mycket annat. Men det här förväntningarna på honom, så han klarar inte av dem. Och det som jag ju avslutar mitt förord i det här urvalet med var det som nog kom till mig någon gång. Därefter fyllda 30 så var, när jag faktiskt tyckte så mycket om det han hade gjort, så var nog den här tanken att den här jävla stan knäckte Runar Skilt, men jag tänker inte låta den knäcka, men jag tänker skriva de där romanerna om Helsingfors och stadens sociala liv. Det här var tankar jag hade i 30-årsåldern som kanske födde drakarna över Helsingfors, min första roman och möjligen den andra, Vådan av att vara skrake, lite också. Men sen senare så breddades och fördjupades i mina perspektiv. Jag ville annat också med min litteratur, men det här att skildra Helsingfors och dess människor och göra det i romanform och gärna med episkt och med stora persongallerier. Så att vissa romaner är nästan, kan man säga, kollektivromaner. Så delvis kom det från en tanke att jag ska göra det som Skilt. Jag vill göra det som Skilt inte klarar av.
Det som slog mig när jag läste det här urvalet var ju att här är flera som utspelar sig under inbördeskriget, och det hade jag inte tänkt på att han var så jättetidigt ute med att skildra inbördeskriget.
Han var tidigt ute, och nu minns jag inte riktigt när de här novellerna har kommit. Det är ju då Hemkomsten som utspelar sig där i det som han kallar Refsbacka, men som ju är Antby där i Lovisa. Och så är det Köttkvarnen, och sen är det Apa förstås, men den tog jag inte med i det här urvalet, för jag tycker inte om den. Jag tycker den, det är en av de gånger som skilts blick på människan lite skela. Att den här Apo skildrar liksom finskspråkig och fattig folk lite liksom från oben. Så jag tycker inte den håller mänskligt, men det mesta som han gjorde håller mänskligt. Och då ska man komma ihåg att de här novellerna, sen finns ju förstås också Inbördeskriget skymtar ju också i hans kanske mest kända novell, eller en av de mest kända, Häxskogen, som blev den sista som han publicerade. Och han typiskt skilt är att han har liksom en förståelse för människorna på bägge sidor och motiven, och han var ju definitivt vit borgare. Men han har en förståelse för fattigfolk, alltså de här åren då 1918, 1919, 1920 när man bekantar sig med det som både finlandssvenska och finskspråkiga poeter, alltså på den vita sidan, kommer då efter inbördeskriget. Alltså det är det som vi får tvingas bevittna idag också i samband med Gaza och Ukraina och andra krigsskådeplatser, alltså den här avhumaniseringen av din tänkta fiende som människor sysslar med. Alltså det kom ju hatdikter. Till och med en så fin författare som Jarl Hemmer gav ut en diktsamling som jag önskar han inte skulle gett ut, men han gjorde ju bot sen med En man och hans samvete, en jättefin roman som kom redan 1930, som också klarar av att liksom möta tyngden av vad 1918 var i Finland. Men det klarar också skilt av nästan i realtid, där många andra bara, nu har vi vunnit och nu har upproret förfelat, så nu ska vi skriva om hur hemska de här upprorsmakarna var.
Han skrev ju alltså de här novellerna som du sa på 1910-1920-talet, och det har ju gått 100 år sedan. Hur tycker du att de har åldrats? Har de åldrats väl?
Jag tycker ju att de här som, om man nu tänker på det här urvalet där Martin Welander och jag har lagt mest tonvikt vid hans Helsingforsnoveller. Både de från början av hans bana, som från hans två första samlingar som skildrar just den här skönhetsdoré, den här gyllene ungdomen. Och de här senare där han redan har ett annat djup nog i sin skildring. Så de tycker jag att håller jättebra. För att han hade liksom en modern, hans språk var jättemodernt, alltså han använde slang, och han var ganska lyhörd också för de här teknologiska förändringarna som pågick då. Det finns en fantastisk formulering i, minns jag inte utan till vilken novell det är, men det är en novell som en ensam automobil tjuter borta i Brunnsparken. Tjuter övergivet, tror jag det dessutom är. Jag menar, redan jag växte upp på 60- och 70-talet med enorma bilköer i rusningstrafiken i Helsingfors. Det är ju inte några ensamma automobiler som tjuter. Men han har liksom med väldigt mycket som är modernt. Och det märks tydligast i de här Helsingfors-novellerna. De allra finaste är de här scenerna. Alltså min kanske favorit är Karamsinska hästen, som handlar om en fattig man som bor i ett hyreshus i utkanten av stan, och vars fru dör, en fattig gammal man. Vars fru dör i sömnen, och sen går han ut på stan och går liksom förvirrat och försöker förstå vad som har hänt. Och han slutar på bottenvåningen hos tre prostituerade som bor där. Och så det handlar inte överhuvudtaget om sex, utan han söker bara skydd och lindring för sin ensamhet. Det är en fantastiskt skriven novell, och den är alldeles modern. Sen, vi läste ju med Martin Welander igenom allt. Och de här som han har placerat, oavsett om de utspelar sig i Helsingfors eller i Refsbacka då, som är utanför Lovisa då. Så de här han har placerat på 1800-talet, vi ser, för redan för honom har de varit historiska noveller. Så där är jag ganska säker, och den tanken för jag fram också i förordet, eller i scen, att han har medvetet alltså redan då på 1910-talet lagt en sån här patina på språket. För där finns formuleringar och saker som känns redan ur ett 1910-talsperspektiv ålderdomliga. Och de håller inte lika bra. För att om man har lagt en ålderdomlig patina, en 1800-talspatina på en novellskriven, låt oss säga 1915, så hur mycket ålderdomlig patina är det inte på den idag? Och det är också det att när du, det här vet jag ju som en prosaist själv, att när du mixtrar med språket, om du börjar liksom syssla med putslustiga uttryck och generiska uttryck, gängse uttryck, så du löper alltid risken att tappa i djup. Det är nog någonting man som skribent, åtminstone har jag lärt mig, och det har blivit viktigare för mig årtionde för årtionde. Det man söker mer och mer är den här förediska enkelheten, det vill säga ett enkelt och klart språk, men där det finns jättemycket dolt under. Och inte putslustiga uttryck. Så att det har han i de här äldre novellerna. Min åsikt är att de inte håller. Och det är klart det syns liksom att han är ett barn av sin tid. Jag använder ju hans skådespel Gallimannen i min senaste roman, Skymning 41. Och då måste jag ju gå till det skådespelet, både läsa det och jag minns inte nog om jag lyssnar på någon version som fanns någonstans. Så det är då ett skådespel som utspelar sig på 1840-talet mellan en gammal överste och hans, vad ska man kalla det, tjänstekvinna. Och där finns lite den här fröken Julie-laddning i det, men det är nog antikverat. Därför det finns så mycket melodramatik i den där äldre tidens sätt att göra saker, att lygga berättelser och hur man låter dem sluta. Det finns en i och för sig mycket fin novell i det här urvalet som heter Zoja, som också handlar om det sena 1910-talet och alla omvälvningar då, för det är en rysk överklass emigrantfamilj som har tvingats fly. Och nu är de utfattiga i Finland liksom, och det är efter revolutionen, och de har sålt och pansat allt de har. Och där finns ett slut som är helt enormt melodramatiskt liksom, att den levererar spoiler nu, men det må nu vara hänt, det var en novell av tio. Att en ung flicka begår självmord genom att ta morfin och ge sig själv en kyss i spegeln i det här självmordsögonblicket. Det är nu sådär. Hur konstnärlig synvinkel. Så inte var skilt ofelbar. Och jag skriver också i den där scen då att tittar man på hans kvinnoporträtt så han har en djup känsla för alla människor. Att han skildrar åt i första hand människan, inte kvinnan eller mannen. Men nu finns det mycket av det här som Goethe kallades evig weiblich, liksom det evigt kvinnliga i hur Schildt ser på kvinnor, vilket gör att han opererar med typer. Att där är den hänsynslösa överklassflickan, så den varianten, den hänsynslösa golddiggern. Och så är det den godhjärtade kvinnan och folket, och sen är den alltförlåtande modern och makan. Att man ser att det kanske inte riktigt så komplext som det borde vara. Men man ska komma ihåg, han skrev de här, han var född 1887 och skrev de här novellerna på 1910-talet mestadels. Och på många sätt så är han en, jag framför tanken i den här scenen som jag faktiskt skrev redan för flera år sedan och som jag har bearbetat nu för det här urvalet. Så framför jag tanken att han på många sätt faktiskt är språkligt i alla fall, så känns han i de här Helsingfors-novellerna modernare än Hjalmar Söderberg. Men efter att jag skrev den meningen så läste jag nu på sommaren Jesper Högströms biografi över Hjalmar Söderberg och hur han förhöll sig och han levde och blev lite sådär att jag kanske inte har riktigt rätt. Men jag läste om Söderbergs Dr. Glas för ett antal år sedan och den tyckte jag nog var. Det är någonting att som äldre tiders berättelser somliga skulle kunna vara skrivna idag. Och andra har sen någonting i tematiken eller i hur man närmar sig tematiken och människorna som gör att man känner att ups, det här är 100 år sedan eller 150 år sedan.
Nu har det ju då gått som sagt nästan 50 år sedan du stiftade bekantskap med Runar Schildt från första början. Och som författare så tar man ju intryck från olika håll och man lär sig olika saker. Vad skulle du säga att du har lärt dig av Runar Schildt? Det viktigaste du har lärt dig av Runar Schildt?
Så här på rak arm så kom jag genast på två saker. Första är, var noggrann med språk, slarva inte med språk. Det har jag lärt mig av många andra bra författare också. Men han var nu en av de första. Där jag på något sätt såg att det här är bra för att det är så precis och djupt formulerat. Det andra skulle jag kanske säga att liksom när du fäster blicken på en människa som du skildrar så våga hålla den där springen till väg genast till följande scen, utan det här har jag inte alltid varit jättebra på. Det finns läsare som säger att vissa av de här mina kollektivromaner, att det är så mycket människor och händelser att jag inte hinner fördjupa mig så mycket i saker som jag borde och som jag skulle kunna göra om det skulle vara bara två tydliga huvudpersoner, vilket jag ju sen också har i andra romaner. Men jag har ändå försökt, och det är nog en sak som jag lärde mig redan av Schildt, liksom, att titta ordentligt på människor och försöka förstå vad det rör sig i dem.